Tack.
Tack för ditt vittnesbörd.
Säg på arabiska så säger jag på svenska.
Okej. Stefan.
Jag heter Stefan. Var det bara det?
Ja, det var bara det. Jätteroligt och fantastiskt att få höra ditt vittnesbörd, Danny. Vad Gud har gjort i ditt liv. En del talar om flyktingkris, men jag läste en artikel här. Vi borde tala om flyktingchans, flyktingmöjlighet för oss som kristna.
Vi kan fortsätta.
Nu är det din tur.
Ska jag säga på arabiska?
Ja, nej, nu får du vill säga något mer.
Ja, jag ville bara säga ett ord innan vi får lyssna på predikan. Ja, det är spännande för mig också att höra idag. Jag är med idag också. Jag vill så gärna lyssna och njuta av Guds ord. Jag ville bara säga några ord om det som har hänt Danny. Jag kanske inte berättade hela. Jag har känt Danny sedan, ja, nu ska vi se, ungefär ett år tillbaka. I början när han kom så var han helt annorlunda. Han var väldigt så där spänd och ville återvända och ville inte fortsätta med livet här. Och sen vände det hela. Och jag vill bara berätta en bit som han har missat i hans vittnesbörd. Och som jag kan, och jag har följt med Danny. Att när han lämnade allt till Gud så ledde Gud honom verkligen på ett ovanligt sätt. Vi vet att vår Gud är med oss. Och när vi litar på honom, inte bara tror utan vi ska lita också på Gud. Och han har litat på Gud. Så när han kom hit så var det ovanligt snabbt. Gick det för hans ärende. Han fick uppehållstillstånd, fick de permanent uppehållstillstånd i hela familjen. Och inte bara nog med det, utan även direkt lärde sig svenska. Så när ni kommer ut så får ni prata svenska med honom, inte annat. Han har lärt sig mycket svenska. Och han har kommit in och direkt när han kom in så ville han tjäna Herren. Det är så Gud ville ha oss. När lärjungarna tog emot Jesus så började de tjäna direkt. Under de här tre åren lärde de känna hur ska de känna andra människor också. Och så gjorde han direkt. Och han hjälpte oss mycket. Och Parkstuga är en välsignad plats för alla. Det har blivit en välsignad plats. Och var är Marie? Jag skulle tacka Marie också för dekorationen och allting.
Hon ligger hemma och sover tyvärr.
Okay.
Men berätta lite om bibelskolan.
Ja. Så där började vi, startade också en bibelskola tillsammans med församlingarna. Och även bibelstudier på torsdagar och ungdomsarbete på söndagar och även andra dagar. De har även aktiviteter. Lördagar har de fotboll också. Så det har startats mycket här i Ryd och det är tack vare Herren att han har lett oss och lett många i arbete. Och inte nog med det, så här om dagen kom han ringde till mig när jag var på arbetet och sa till honom, jag kan inte prata nu. Nej, men jag vill prata med dig, sa han. Vad är det? Jag har fått ett arbete i ridskolan också. Så ja, Gud har lett oss också. Så han har varit med honom hela vägen till att bli så välsignad. Tack så mycket. Tack Stefan.
Ja, vi har varit med på bibelskolan några stycken. Katrin var med för några veckor sedan och i onsdag så var Henrik med och undervisade på bibelskolan. Och det är väldigt inspirerande och roligt. Onsdagskvällarna. Det är lite färre just nu, men det var fler i höstas och det är väl lite färre nu. Men det är välsignat, verkligen. Ja, vi har lyssnat till Katrin de sista söndagarna. Hon har talat om att höra Guds röst. Och förra söndagen så var jag inte med, men jag lyssnade lite på predikan i alla fall och talade om att höra Guds röst i tystnaden. Och det är viktigt. Det är viktigt att vi lyssnar in Gud i vår tid. Det är så många röster som vill överrösta och som vill ta vår uppmärksamhet. Och vi behöver höra Guds röst i vår tid. Nästa söndag så kommer Henrik att starta upp ett nytt tema som handlar om löften. Och det kommer bli mycket ord från Gamla testamentet, som jag förstår det. Men idag har jag lite friheten då. Ja, friheten. Jag tog mitt eget tema, men det är egentligen Svenska kyrkans och kyrkoårets tema också idag. Men jag tycker det var så bra. Och det är det som Gud har talat till mig om också under den här, sen jag fick veta det här. Det handlar om kampen mot ondskan. Och Gud har talat till mig från Efesierbrevet, kapitel 5. Och det tänkte jag vi skulle läsa här. Kapitel 5, nu ska vi se om den fungerar. Nej, jag har ingen sladd till musen här, vi ska se om den funkar. Ja, det gjorde det. Ljusets barn, är titeln. Och Paulus han skriver så här: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan, det är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Se alltså noga upp med hur ni lever. Ska vi se. Måste jag byta här, va? Där, nej. Fel. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och nu ber jag Herre att du välsignar det här ordet i våra hjärtan. Välsigna det här som du har lagt på mitt hjärta nu. Hjälp mig att kunna förmedla det. Och hjälp oss var och en att sitta med öppna hjärtan. Tala till oss du Herre. Du vet vad som ligger, vad som finns närmast oss just nu. Och jag ber dig att du ska använda ditt ord i Jesu namn. Amen. Ja, Efeserbrevet är ett fantastiskt brev. Det är nog ett av mina favoritböcker i Bibeln. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa det. Och på några minuter här, en kort sammanfattning. Första kapitlet, det handlar ju om att vi fått all den himmelska välsignelsen som genom Kristus finns i himlen. Den har vi blivit välsignade med, vi som tillhör Jesus. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Vi har fått så fantastiskt mycket välsignelsen, den himmelska välsignelsen i Jesus Kristus. Vi är översköljda med Guds kärlek, skulle jag vilja säga. Kapitel 2 så talar Paulus om försoningens verklighet, om det som Jesus har gjort för oss på korset. Ni som var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis. Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är vi frälsta. Fantastiska ord. Försoningens verklighet, vad Gud har gjort i Kristus. Och Paulus, när han har gjort hela den här, talat om allt det här, så kommer han till kapitel 3 och det är som att han vet inte hur han ska fortsätta nästan. Han bara börjar lova och prisa. Och då säger han i vers 14: därför vill jag falla på knä för Fadern, efter allt vad Fadern heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt det inre människa. Och sen fortsätter han att tala om att vi kan inte fatta hur stort det här är. Vi ska vara stadigt rotade i honom, men vi kan inte förstå hur stort det är. Och han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan, genom Kristus Jesus i alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Och det verkar aldrig ta slut nästan. Så fantastiskt är det. Tacksamhet och lovprisning. Vi har verkligen anledning också att tacka och lova Gud för det han har gjort för oss. Och i det fjärde kapitlet så talar han om församlingen som Kristi kropp, enheten i Kristus, om tjänsterna som är i funktion. Och han fortsätter att tala om den gamla och den nya människan, om hur vi ska leva i det nya livet. En kristen livsstil. Och hur den helige ande gör det möjligt för oss att leva på ett nytt sätt med nya värderingar. Vi kan leva efter Guds vilja. Men grunden för det är det som Jesus gjorde på korset för oss. Att vi är älskade, vi är förlåtna, vi är fria. Hur säger man det på arabiska? Älskad, förlåten, fri. Ja, just det. Vågar jag inte upprepa. Men det ska stå där ute på arabiska också. Ute i foyergen. Halleluja. I alla fall. Den nya människan i Kristus. Kapitel 5 då, så fortsätter Paulus att tala om att vi ska ta Gud till föredöme och leva i kärlek som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Vi har fått ett nytt liv. Lev därför på ett annat sätt, säger Paulus. Grunden är vad Gud har gjort i Kristus. Och det är det som är själva förutsättningen för att vi ska kunna leva på något annat sätt. Det är inget som vi själva kan producera eller få fram på något sätt. Utan det är det som Gud har gjort för oss på korset. Det är det som är förutsättningen. Vi närmar oss ju påsken nu. Med det fantastiska budskapet att Jesus dog på korset för vår synd. Att han besegrade allt det onda. Det onda är besegrat. Och han gjorde det möjligt för oss att få del av hans liv. Den nya skapelsen i oss. Och om du är här och inte har upplevt det här. Så kan du göra det idag. Du kan få del av det. Om du öppnar ditt hjärta. Om du ångrar din synd. Och tar emot Jesus i ditt hjärta. Så sker något fantastiskt. Precis som Danny berättade om det här. Vad fantastiskt det är att höra det. Varenda gång alltså. När det undret sker. Det kan ske i ditt liv idag också. Andra Korinthierbrevet 5:17. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Det är min favoritvers. Den predikade jag om i parkstugan också. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud. Det är Gud som har gjort det. Halleluja! Kan man väl säga då. Tycker jag. Ja, men det skulle ju handla om kampen här. Om kampen mot det onda. För vi är ju inte i himlen än riktigt. Det fattas en bit. Vi lever fortfarande i ett glapp. Jag undrar om Emad vet vad ett glapp är. Kan du det på arabiska? Ett glapp. Alltså en övergångstid, eller vad ska man säga? En tid där vi fortfarande lever i en spänning mellan att vi har allt i Kristus. Vi har redan fått allt i honom, men vi är ännu inte framme. Vi är inte i himlen än. Mellan frälsningens verklighet idag, men ännu inte. Det är det som jag menar med ett glapp. Trots Jesu död, seger och uppståndelse så finns det en kamp mot ondskan kvar. Och nu tänker jag inte börja tala om ondskan här. För det står faktiskt här att vi ska inte göra det. Jag hade en upplevelse en gång i Spanien. Det kom en man från Sydamerika. Och jag och en annan person, vi pratade om några saker som vi hade hört människor tala om i Spanien. Hur de uttryckte sig och vilka ord de använde och vad de sa. Och då förmanade han oss och så sa han det där är inte värt att tala om. Det där ska vi inte tala om. För vad säger Paulus här? Det som folk har för sig i skymundan, det är en skam till och med att tala om. Det ska vi inte ens behöva ta i vår mun. Och det är rätt bra det tycker jag. Jag tycker man ska vara försiktig med det. Vi vet att världen är ond. Och du nämnde vad som vi kan inte ana vad som hände i kriget Syrien. Ni kanske har sett de här bilderna på hur husen ser ut. Bara det gör ju en väldigt berörd. Det sker saker i ondskans namn och genom ondskan som är alldeles fruktansvärda. Och det är därför att vi fortfarande lever i den här spänningen, i det här glappet. Satan är besegrad, men som en teolog sa, han har ett långt, han är bunden, men han har ett långt snöre, sa han. Han viftar, han är död, han är besegrad, men ännu inte. Det saknas en bit. Därför lever vi i det som Bibeln talar om, nådens eller frälsningens tid just nu. Där evangeliet predikas i hela världen, i vårt land och utöver hela vår värld, och det sker saker. Och jag är övertygad om att det sker sådana saker, sådana under, även i Syrien. Guds församling finns där, även om många har flytt. Jag vet att det sker i andra länder också. Vi vet det. Vi lever i nådens tid med möjligheter till omvändelse där människor kan få höra evangeliet och bli förvandlade. Men vi lever också i en svår tid. Och jag tycker vi ska inte sticka under stolen om det. Vi lever i en svår tid. Vi ska inte ge upp. Vi ska inte vara pessimistiska. För Jesus har segrat. Men vi kan heller inte vara naiva och säga nej, ingenting händer. Nej, ondskan finns kvar. Och problemet är att den finns inte bara ute i världen, utan den finns i våra liv också. Vi lever med den verkligheten. Vi behöver kämpa trons goda kamp i vår tid. Och vi behöver ta på oss Guds vapenrustning. Ta på oss Jesus, hans verk, varje dag. Och i kapitel 6 här, nu är frågan, skulle jag ta det nu eller? Nej, jag väntar lite där. Vi kommer tillbaka till vapenrustningen. Vi ska titta på den lite också. Men det som är gott att veta ändå, vi lever i en svår tid. Och ibland så tycker jag man kan bli lite missmodig och tycka att det är så mycket ondska. Men Jesus är med oss. Han är med oss i vår tid också. Och i kapitel 5, 8 här så säger Paulus så här att en gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Och jag observerar här att han säger inte det att vi levde i mörker, utan han säger vi var mörker. Vi var mörker. Det är en viss skillnad. Det är inte bara att vi var någonstans där i mörkret, utan vi var mörker. Det var mörker i vårt hjärta. Men nu har ni blivit ljus. Ljusets barn. Och vi ska leva som ljusets barn. Vi ska inte ta del av mörkrets ofruktbara gärningar. Utan vad ska vi göra istället? Vi ska avslöja dem. För kommer det ljus så avslöjar det alltid mörkret. Mörkret måste alltid fly. För det står så här. När allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns det ljus. Där det finns ljus så avslöjar det mörkret. Och vi är världens ljus. Vi är församlingen. Vi är de som ska vara med och avslöja när sånt sker i vårt samhälle och i vår omgivning. Våra gärningar ska vara sådana att ondskan avslöjas, säger Paulus här. Och i vers 13, var noga med, nej inte vers 13, men vi ska vara noga, nu ska vi se vilken vers var det. Var noga med, vers 15, se alltså noga upp med hur ni lever och inte som ovisa människor utan som visa. Och det här skulle jag vilja skicka med till cellgrupperna i veckan här. Fundera på hur kan vi leva på ett vist sätt? Hur kan vi vara noga med hur vi lever? Och det står, ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Hur kan vi förvalta vår tid på ett bra sätt? Dagarna är onda. Hur kan vi förvalta vår tid? Och då tänker jag, vad är det för kamp vi står i? Vad är det som är svårt? Jesus Kristus är med oss, tack och lov. Vad är det för kamp vi har? Ja, jag tänker på att vi kämpar mot individualismen till exempel. En stark individualism i vårt samhälle som jag inte tror finns riktigt i medelhavskulturerna och i andra länder. Men i svenska samhället så kämpar vi med individualismen. Var och en ska klara sig själv, man ska inte bry sig om någon annan. Vi lever i en tid där girigheten är vanlig. Korruption. Och fiffel. Det finns sånt också. Och tittar vi i hela världen så ser vi alla orättvisorna i världen. Vi behöver kämpa mot våld, krig och konflikt. Och våldet är inte bara i länder som Syrien. Våldet finns i vårt land också. Vi ska kämpa för fred och rättvisa. Vi ska stå upp för den svage, för den som inte har rätt, för flyktingen, för invandraren. För egentligen så är vi faktiskt också invandrare allihopa. Vi är främlingar på väg till ett annat land. Vi ska stå upp för den som inte har någon rätt i Jesu namn. Kampen mot ondskan. Hur ska vi då kämpa? Vi ska kämpa trons goda kamp, precis som de första kristna gjorde. Hur gjorde de? Och precis som Jesus gjorde. Hur gjorde de? Ja, be. Det är väl det viktigaste. Genom bön. Bön är givetvis nyckeln till seger. Och jag tänker, då kan vi börja titta på kapitel 6, vers 10. Hämta nu styrka hos... vem? Hos Herren, av hans oerhörda kraft. 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren. För andra, ta på oss Guds vapenrustning. Och nu kommer jag till den här. Vi hade cellgrupp här i veckan och vi pratade om det här med vapenrustningen. Och om ni, Bengt Pleijel har gjort en väldigt bra utredning. Ni kan söka den på nätet om ni vill. Och sök på Guds vapenrustning så kan ni få den. Vill ni ha den ska jag kopiera den efter gudstjänsten också. Jag ska inte ta hela den, men den är jättebra. Guds vapenrustning. Jag tror vi ska läsa den. Vi läser här. Vi kan väl läsa första versen allihopa tillsammans. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Det lät inte så kraftfullt. Kan ni ta i lite till eller? Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Så ja, det var bättre. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelse av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänt på er sanningen som bälte och klär i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör det under åkallan och bön. Be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram. Ja, jag hade fortsättningen där. Att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förgrundar det så frimodigt som jag bör. Det är intressant att Paulus säger det till slut. Han ber att de ska be att han ska vara frimodig. Man kan ju tycka att han måste ju vara den mest frimodiga personen i hela världen. Men han säger det att han behöver förbön för att vara frimodig. Ja. Då backar jag tillbaka här lite. Det blev lite så. Ja. Det är bönen det första då. Nummer två, ta på er Guds vapenrustning. Ta på oss Guds vapenrustning. Punkt tre. Jag har bara fem punkter så ni kan vara lugna här. Det går. Hur har vi det med tiden, Kristina? 5 minuter till, va? Bra. Jag måste bara säga det här med vapenrustningen. Alltså, för det första, frälsningens hjälm, den skyddar vårt tankeliv. Frälsningens hjälm skyddar tanken. Det här är Bengt Pleijel. Rättfärdighetens pansar, att det är Jesu rättfärdighet, det är inte min egen rättfärdighet jag tar på mig. Det är Jesu rättfärdighet. Sanningens bälte som håller ihop alltihopa. Jesus är sanningen. Så egentligen tar vi på oss Jesus. Det handlar om. Villighetens skor att gå ut med budskapet om Jesus. Trons sköld, den håller man här. Skydda mot otron och tvivel. Jesus är vår sköld också. Och andens svärd som är Guds ord. Guds ord. Andens svärd är det enda vapnet i detta. Bibeln är det. Det är lite... Det är ju en romersk soldat som Paulus har tagit den här bilden ifrån. För det tredje då, nu är punkt tre här. Gå kärlekens väg. Hur kan vi kämpa genom det onda? Genom att gå kärlekens väg. Ja, hur gjorde Jesus? Han gick kärlekens väg. Och jag tänker på hur han behandlade de som han mötte. På vilket sätt han hanterade ondskan som han mötte. Bergspredikan kapitel 5 i Matteus. Ni har hört att det blev sagt öga för öga, öga tand för tand. Men jag säger, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, det är min högra kind, pam, vad ska jag göra då? Ska jag vända den andra till då? Är det passivt eller? Passivt motstånd? Nej, det är aktivt motstånd. För är du så dum så du slår mig där, då får du den också. Där, slå där också då. Det är inte lätt. Det är inget enkelt detta. Men det är det Jesus säger. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Och ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger, älska era fiende och be för dem som förföljer. Då blir ni er himmelske faders söner. Vilka krav! Älska era fiende. Det kanske kan vara svårt att älska nya människor som kommer till vårt land. Det kanske, men det är inte svårt att älska Danny, det tycker jag är rätt lätt. Va? Men det kanske inte är svårt. Men att vi ska inte bara älska Danny, vi ska älska även de som förföljer och som, de som bränner asylboende. De ska vi älska till och med. Det är rätt tufft. Vi ska älska alla människor. Alltså även den som hatar flyktingen. De som tände eld på assyriskas lokalen här uppe. Även de ska vi älska som kristna. Vi ska inte bara älska de som älskar oss, säger Jesus, utan vi ska älska alla. Ja, hur ska man göra det? Bara genom att bli fylld av den heliga ande. Blir vi fyllda av den heliga ande så kan vi göra det. Det är nyckeln. Och för det femte så säger Paulus att vi ska sjunga och spela mycket hemma. Läste du det? Hörde du det? Det är väl lovsången verkar vara en nyckel till kampen mot det onda. Vi ska inte berusa oss med vin, utan vi ska låta oss uppfyllas av ande. Tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för alltid vår Herre Jesu Kristi namn. Lovsångens betydelse. Det är intressant, tycker jag. Ja, då kommer jag till min avslutning här nu. Och hur ska vi kämpa mot det onda? Hur ska vi i Skogs och Orkyrkan göra det? Jag tror vi ska vara församling. Vi ska vara Guds församling. Vi ska vara ljus och salt mitt i den värld där Gud har ställt oss. Här i Södra Ryd, i Skövde, i Sverige. Det är vår kallelse. Vi ska predika Guds ord. Vi ska tala Guds ord. Skogs och Orkyrkan är Guds församling på den här platsen. Och vi har fått många profetiska ord, bland annat om att vi är kyrkan utan väggar. Vi ska vara en kyrka utan väggar. Vi är kallade att breda ut Guds rike här och nu. Det är vår kallelse att vara församling. Och nu skulle jag vilja avsluta med ett litet vittnesbörd. Det är inte om hur jag kom till tro, det skulle man kunna tala om, men det är så länge sedan. Men det här var jag med om förra söndagen. För då var vi i Stockholm och hälsade på i den kyrka där vi gifte oss för 31 år sedan snart. Husbykyrkan. Vi jobbade där också. Marie var ungdomsledare och jag var pastor ett tag under två perioder. Husbykyrkan. Är det någon som har hört talas om Husby? Ja. Ni hörde om kravallerna för något år sedan, va? Eller? Ja, när det brändes bilar i Husby. Ungefär 100 bilar brände de upp där. Alldeles utanför kyrkan. På parkeringen utanför kyrkan. Men ingenting hände med kyrkan. Det var ingen som rörde kyrkan. Den lilla vita kyrkan, där gifte vi oss 1985. För en evighet sedan. Kyrkan byggdes för 40 år sedan som ett pionjärarbete. Och då var det 15 medlemmar från Birkakyrkan, tror det hette, va? Inne i stan, i Stockholm. Bland annat Bernt-Olof Karlsson och Vilgot Fritsson och några familjer. De startade Husbykyrkan och byggde kyrkan. Redan då var det ett invandratätt område. Idag är det 83% som kommer från ett annat land i Husby. Då när vi jobbade där i slutet på 80-talet så minns jag att vi hade bönemöte och vi bad gode Gud. Vi vill nå de som bor runt omkring här. Vi skulle vilja se att de som kommer från alla länder här, att de kommer hit till vår församling. Och vi var mest svenskar i församlingen. Vi gjorde många försök, men församlingen förblev en vanlig kyrka med ungefär 100-140 medlemmar. I söndag så var jag på gudstjänst där. Och det här berättar jag för att uppmuntra oss. Jag hoppas ni tar det så. Det var fullt till sista plats i kyrkan. Det gick inte att komma in i kyrkan. Det kom folk också ända fram till ungefär gudstjänsten började 11. Framåt 12 kom de sista ungefär. Det var lite speciellt, men i alla fall. Jag frågade Tobias Fritsson som är pastor där, hur är läget? Och nu ska jag berätta vad han sa. Vi har ett 100-tal afghaner döpta i Husbykyrkan. Ryktet går att det är världens största kristna afghanska grupp. Oavsett hur det är med den saken så är det den största i Sverige. Vi är fler afghaner än svenskar rent etniskt. Det är ungefär 70 iranier som är medlemmar och flera är på väg. Just nu är det 12 stycken i dopklass och flera i kö. Många iranier som kommer nu vittnar om att de har lärt känna kristna redan i Iran. Någonting håller på att hända där borta. Afghanerna är oftast outbildade och de har det generellt svårare. Nästan alla i Sverige är hazarer som är en förtryckt folkgrupp. Och många har också bott i Iran på grund av att de är shia och flytt undan talibanerna som ju är fanatiska sunnimuslimer. Och så sa han där, be framförallt för arbetet. Och de har mycket problem med bekymmer, men det är väldigt, vad ska man säga, välsignade problem. Be framförallt för arbetet att få fram afghanska stabila ledare, även iranska, som ser helhetsvisionen i Husby. Och visionen är då ett hus, bönens hus för alla folk. Så berättar Tobias också att han har fått döpa två iranier. Vet ni vilka de var? Jo, det var de som Carola hade bjudit hem. Carola åkte ju ner till Grekland och så hjälpte hon till där nere. Och så, sen åkte hon hem och så bjöd hon in, jag tror det var 5 eller 6 som har bott hemma hos henne. 2 av dem var från Iran. Och var väl redan kristna när de kom. Var väl därför de flydde. Och de två har döpt sig i Husbykyrkan nu. Och är medlemmar och medarbetare i Husbykyrkan. Och Tobias, han talade om en slags andlig tsunami. En virvel som man bara sugs in i. Och han sa att ni får gärna flytta hit. Jag vet inte hur, men i alla fall. Tänk om vi skulle drabbas av den här andliga tsunamin också. Men med detta vill jag säga det att Guds rike går fram även i Sverige. Här i Skövde, här i vår närhet. Tack och lov. Och när vi gick på över Sergels torg så stod det good news, såna här vimplar där. Och så var det några som stod och rappade där om evangeliet, om Jesus. Tänk,
Tänk att även på plattan på Sergels torg så fanns det en röst om att Jesus är de goda nyheterna. Nu kommer avslutningen på avslutningen. Låt oss fundera vidare i veckan. Hur kan vi vara ljusets barn i vår tid? Vi ska inte ta del av mörkret, säger Guds ord. Men hur kan vi avslöja mörkret? Dagarna är onda. Hur kan vi ta väl vara på tiden som vi har? Hur kan vi vara förståndiga och visa människor? Och hur kan vi förstå Guds vilja idag, både som församling och enskilt? Och tänk om vi skulle kunna drabbas av en andlig tsunami. Det låter lite skrämmande. Väckelse skulle jag kalla det. Rörelse. Skeende. Låt oss be för det. Och nu lite mer personligt. Vilken är din kamp idag? Vad kämpar du med? Du kämpar väl inte i egen kraft? Jesus vill vara med dig i kampen. Han vill styrka dig och han vill hjälpa dig. Och behöver du ta på dig Guds vapenrustning igen så kan du göra det idag. Den behöver vi ta på oss alla varje dag. Kanske kämpar du med missmod eller något annat, att du inte räcker till. Jag vet inte. Men Jesus är här och han vill vara med dig i din kamp. Det är det han har talat till mig den här veckan. Om du vill att någon ska be för dig så finns det förebedjare här nere i slutet av gudstjänsten. Och Kristina kommer att bjuda in här också.